en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Detta är Hockeymorgon faktiskt på en torsdag med anledning av påsk, och då spelar vi alltså in på torsdag istället på fredag, för det är långfredag, va?
Det är det, och idag är det
skärtorsdag. Ja, exakt. Och långfredag har man ju lärt sig, det svenskaste vi har är att man ska ha jävligt tråkigt då.
Aha, det är så?
Ja, ja. Så det har vi kul idag, och sen kanske vi har lite tråkigt imorgon. Å andra sidan så är det ju kanske något av årets match även imorgon.
Ja, oh, herregud.
Vi ska ta den lite senare. Jag tänker såklart på HV mot Oskarshamn. Vi börjar väl ändå i det som hände igår. Och det var ju naturligtvis att Mora svepte bort AIK då till slut. Mm. 4 raka segrar för Mora. AIK som inledde med 2 raka 4-1 segrar. Hur är din känsla kring AIKs säsong så här dygnet efter?
Mm, ja, men man hade kanske förväntat sig mer utifrån prestationen. Man kommer liksom ändå 3:a i serien och alltså har väl haft en ganska svajig form på något sätt. Man har gjort det bra stundtals, och sen har man liksom förlorat lite för många matcher i rad, och så har man kommit upp igen. Men har haft ett stabilt målvaktsspel. Man har vunnit derbyn som har gjort att det har känts bra också. Liksom, så där att man kan vinna viktiga matcher.
Har de där derbysegrarna liksom sminkat grisen lite för mycket kanske?
Ja, men eventuellt, i och med att alltså, spelet har sett bra ut offensivt tycker jag ändå under liksom, grundserien. Men försvarsmässigt har det tyvärr sett lite för dåligt ut rent taktiskt sett. Och man har liksom varit lite för omogna i sitt spel och släppt till chanser som egentligen straffar sig för mycket. Och samma sak var det nu i den här serien mot Mora, tycker jag.
Ja, där är ju målvaktsspelet där framförallt sminkat grisen. Det är inte alla lag som haft Norman och Bibå liksom.
Nej.
Det har varit stor skillnad.
Ja, du fick ju rätt också. Du trodde Mora skulle slå ut AIK.
Jag tror jag sa AIK i 7, men jag tror det ändå ska bli en lång
enligt mitt Twitterflöde har du ändrat det i alla fall.
Nej.
Du får gå tillbaka och kolla avsnittet.
Jag trodde det skulle bli en lång serie, men när AIK drog ifrån tidigt så tänkte man väl att det här skulle rulla på. Men jag tycker att alltså, när det blev 2-2 i matcher och det var den här evighetslånga matchen på Hovet, den hade kunnat, alltså där någonstans blev det lite jämnt i serien, för jag tyckte att Mora hade spelat första matchen och AIK låg liksom i försvarställning och vann ändå matcherna. Men femte matchen, där tycker jag att det började bli jämnas ut, och den hade ju verkligen kunnat sluta hur som helst. Och då hade vi haft en annan serie om AIK hade gjort den matchen. Det är en slumppuck som avgör match 5, och det som händer igår är egentligen första gången jag tycker att AIK kommer ut och tar kommando över matchen. Bättre i första perioden, men för en gångs skull så fick man ju inte det här inledande målet.
Nej, och någonting man har sett också under den här slutspelserien är ju att AIKs fina powerplay från grundserien, det fanns inte. På tal om sociala medier, man följer liksom vad folk tycker och tänker, så är det mycket kritik mot transatlanterna som inte då enligt många har levererat. En sån som Truck får väldigt mycket skit exempelvis. Kontos har ju varit skadad. Hutchinson får man inte träff på. McGrew, samma. Har det varit för mycket av det kanske i AIK? Jag tänker också på en sån som Anton Blomqvist. Det är liksom rätt uppenbart att han ska till HV71. Alltså, det blir lite för många ingredienser, tänker jag, i den här soppan.
Ja, det är väl den ständiga liksom debatten, alltså, om man ska ta in liksom externa spelare, alltså inte ens svenska spelare då, som kanske också är lite äldre, eller ta upp juniorer från sitt juniorlag. Och där kan man se att Djurgården har ju gått en annan väg lite grann. Alltså dels svenska äldre spelare, och sen satsa mycket på sina juniorer och ge dem speltid och förtroende. Och det har väl AIK gjort i viss mån, men att
De har inte samma kvalitet i juniorlaget dock.
Nej, kanske inte, men det finns ändå liksom spelare som man skulle kunna ge förtroende till.
Ja, men man får nog satsa på det över en längre tid liksom, så att man får in bättre spelare och så. Det är svårt att göra det över en natt, för att man har inte så många att lyfta upp.
Ja, man har ju haft den ambitionen över lång tid, men jag tror inte att man kanske liksom riktigt har lyckats att ge det förtroendet. Alltså, man har väl ett mål om att ha x antal procent, tror jag, från AIKs sida som går från juniorled till seniorlag. Men ja, har inte lyckats omsätta det i praktik.
Det kommer hända mycket i AIK. Vi får ta det lite senare framöver här i Hockeymorgon. Mora vill jag lyfta på hatten för. Jag tycker verkligen de gör en kanon slutspelserie. dessutom Robin med tanke på skadorna. Alltså det var ju många av nyckelspelarna som inte deltog i merparten av matchen mot AIK.
Ja, men Ljunggren och Jettman, det är ju deras två bästa forwards, så de var inte med sista matcherna. Och jag tycker att det, alltså de ungtupparna som klev fram i täten, de gjorde det jättebra. Men jag tycker att igår började märkas att de gick på knäna. Alltså sista halvtimmen så har Mora absolut ingenting. Och skulle AIK fått in en kvittering där då, då tror jag att de hade tagit Mora i match 7 också. För det började kännas som att bränslet var lite slut i Mora. Men ja, framöver får vi se hur, om Ljunggren och Jättman kommer tillbaka till en semifinal. Mora säger ju ingenting om deras skottläge.
Nej, och nu har vi Mora och Karlskoga ändå i varsin semi.
Ja, det är ett otroligt liksom flyt för Djurgården egentligen att komma fyra i serien. Man bäddar för sig ganska dåligt, men hamnar ändå i en semi när man får hemma för el mot ett lägre placerat lag. Kanske inte de semifinalerna man hade anat.
Då kanske det passar bra att höra då med Djurgårdens tränare Mikael Holmqvist. Vi säger god morgon och hoppas att vi ser dig här också alldeles strax uppe på vår skärm. Där ja, titta i bilen också. Det uppskattar vi alltid i Hockeymorgon. Hur är läget, Mikael?
Ja, god morgon. Det är jättebra. Hoppas ni mår bra.
Vi mår bra. Först och främst grattis då till vinsten i kvartsfinalen. Det blev ju bara 5 matcher mot Björklöven den här gången. Hur nöjd är du med ditt lags insats?
Nej, men jag tycker att vi gör en bra matchserie. Vi tar tag i det från start, tycker jag. På egentligen från match 1 så kommer vi ut och liksom tar tag i grejerna. Vi är framåtlutade och vill ta tag i grejerna. Så det är jag mest nöjd över. Sen har ni en liten mentala utmaning i den här matchen. Och det blir efter våran torsk borta där man också börjar tänka lite grann vad händer nu. Men på samma sätt där som egentligen match 1. Så kommer vi ut i match 5 och liksom ta tag i grejerna. Det gillar jag.
Ja, alltså är det liksom lite av en summering tycker du av de här 5 matcherna? Alltså, hur nöjd är du så att säga? Om vi liksom räknar bort att det blir 4-1. Är det någonting du prickar in som du tycker är liksom det bästa här?
Jag tycker vårt spel med puck är mycket mer konsekvent. Jag tycker vi spelar mycket bättre på det som finns, om man säger så. Alltså bättre beslut med pucken som gör att de inte får lika mycket. Det har varit lite upp och ner under säsongen. Så mer konsekventa med pucken. Som inte har gett dem så mycket energi, tycker jag.
Och du valde ju också att satsa på Viktor Andrén mellan stolparna den här serien. Var det ett givet val eller hur resonerade ni kring det?
Ja, men det har varit ett race egentligen för oss ända in i slutet, vem vi ska gå på in i ett slutspel. Sen är det fortfarande ett race såklart, men sista matcherna av serien så kände vi att Viktor hittade ett lugn i sitt spel och steppade upp för oss i många matcher på slutet i serien där. Så att det blev ganska självklart in i den här matchen.
Viktor Eklund har ju kommit fram här i slutspelet och verkligen tagit en ordinarie plats i laget. Till och med så att han sattes seniora spelare på läktaren. Men det är många som undrar varför hans isid fortfarande hålls på en ganska låg nivå när han visat fram fötterna på sättet som han har gjort.
jag försöker hålla någon slags växa in i det här. Jag tycker det är, både för min egen skull, jag tycker det tar lite tid för att bygga upp ett förtroende fullt ut. Men sen också för deras skull att få växa in i det här. Så jag försöker hålla dem på en bra nivå. Så kommer det säkert bli mer och mer om man fortsätter göra det bra.
Vad är det du tycker att han gör så himla bra? Vad har han för kvaliteter som gör att han faktiskt kan ta en ordinarie plats i en slutspelserie i ett topp 4-lag?
Jag tycker att om man börjar med människan så är en driven kille som är väldigt orädd och obrydd på ett bra sätt. Det spelar liksom ingen roll vilka möter han ska in och vinna den där pucken till att börja med. Och sen så tävlingsnivån på han är riktigt hög. Så det är grunden. Och sen finns det en spelförståelse och skicklighet i han också som man inte tänker på kanske så mycket. Men den finns verkligen där. Så det är inte bara att det är en gnuggare utan det finns mycket spel och skicklighet i han också.
Det blir ju Mora då med start på tisdag hemma, några dagars vila. Hur ser de dagarna ut fram tills Mora, och hur mycket behöver man liksom landa och liksom rehabba efter en sån här matchserie mot Björklöven?
Ja, vi har klarat oss ganska bra faktiskt, så det känns bra. Men däremot så tar vi två dagar nu efter igår och idag, att får grabbarna vara lediga, och sen drar vi igång igen imorgon och så kör vi fram till tisdag. Ja, inget konstigt än så.
Hur är statusen med kapten då, Marcus Kryger? Han har ju både briljerat och även blivit hårt uppvaktad här i matcherna mot Löven. Hur är läget med honom?
Nej, det är bra. Det är bra. Han fick en liten smäll där senaste matchen. Jag vet inte om han tappar luften lite och sådär. Men det är lugnt. Det är lugnt.
Hur mycket har du hunnit följa Moras insatser här mot AIK? Vad tycker du sticker ut i Moras spel som ni kanske behöver se upp med?
Mora tycker jag hela året, välstrukturerat lag, bra lagbygge. Blandas tycker jag struktur med skicklighet och fart. Så det är ett riktigt bra lag som vi har haft jämna och tuffa matcher med. Så att, en bra motståndare.
Det enda som inte riktigt har klickat för Djurgården här i kvartsfinalen är väl powerplay-spelet. Vad tycker du behöver bli bättre i den spelformen?
Jag tycker tempot och aktiviteten på alla fem som är på isen, att liksom vilja flytta pucken snabbare, att alla vill vara ett hot, att alla vill vara med fullt ut. Jag tror att det är mer det handlar om än att det är något speciellt varianter eller hej och hå, utan jag tror mer själva aktiviteten och viljan att vara ute och bryta mönster och vilja vara ett hot där ute. Vrida upp det lite grann.
Gott så. Vi önskar dig stort lycka till i matchen mot Mora och tack för att du var med oss, Micke. Trevlig morgon.
Tack ska ni ha. Hej då.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Djurgården Mora alltså, som blir en bra matchserie. Det blir Mora igen då till samma hall, samma bortahall. Mm. Djurgården är med två hemma.
Ja, lite förvånad att ändå Brynäs valde Bika Skoga.
Varför tycker du det?
Ja. Ja, men för att det skiljer inte jättemycket mellan Karlskoga och Mora i tabellen. De hänvisade ju till att Karlskoga är det lägre rankade laget, men tittar vi sen jul så är ju Karlskoga ett topplag. Mm. Och alltså ett utvilat Karlskoga eller ett ganska skadeskjutet Mora som har gått en lång omgång här med AIK. Jag trodde nästan att de skulle välja Mora. Men så blev det inte.
Så blev det inte. Om vi tar det laget som åkte ut då, alltså sett till ändå hur det såg ut för Björklöven i stora delar eller slutet av grundserien, så är man ju kanske inte jätteförvånad, men det är också ett lag som har haft lite tuppkam. Man har värvat in en hel del etablerat och det fastnar liksom i kvartsfinalen. Vad behöver Löven göra för att vara med och konkurrera på allvar till nästa säsong?
Ja, men det känns som att de har byggt över några år nu liksom runt en kärntrupp som var tanken att de skulle gå upp, och det känns som att det ryktas ju att ett par namn är på väg bort och att man kanske kommer bygga om lite grann, men de har ju alla möjligheter, alltså både rent ekonomiskt och förutsättningsmässigt, att bygga ett lag som i alla fall skulle kunna tävla om att gå upp, men i år har det bara inte funkat alls, alltså spelmässigt.
De har två forwards på kontrakt över nästa år, vilket ger dem en hel del flexibilitet efter sånt här misslyckande. Och det pratas ju om att toppspelare som Pooley och Kilke inte ska bli kvar, utan att man, jag menar Marcus Nilsson från Färjestad, det pratas även om att man lägger mycket liksom kraft på att försöka värva in Fredrik Forsberg från HV71, och då byter man ju lite, vad ska man säga, alltså från det här transatlantspåret till tydliga svenska stjärnor. Så det är ju en ombyggnation på gång här, så vi får se var den landar i.
Mm. Hur mottog du ryktet från Hockey News att Djurgården skulle vara intresserad av Weigl?
Jag blev inte alls förvånad. Konstigare saker har hänt än att Djurgården värvar spelare som är fostrade i Djurgården som är bra allsvenska spelare.
Är du nöjd eller missnöjd?
Jag har inte så mycket emot att han skulle... Det enda jag kan motsätta är väl att man värva spelare som är 30 plus igen. För man har haft mycket problem med skador på spelare som är i den åldern. Men att ha en centersida med Marcus Kryger, Fredrik Weigel, Ludvig Rensfeldt, Linus Eriksson, det är jag fine med. Han kanske kan ta lite uppmärksamhet från en sån som Marcus Kryger också. Han är bra på att ta uppmärksamhet.
Jag tror inte det var det Johanna fiskade efter. Det var kanske snarare...
Det var bara ett spark på alla som...
bakgrunden.
Jaha, ja, i och för sig. Ja, det är också. Men jag tror ändå att det känns som att han...
Tifo att hålla på sig.
Ja, han har blivit en antagonist för Djurgården. Fast han är ju fostrad i Djurgården väl. Men, och sen har han spelat i Gnaget. Men det känns som att han ändå liksom är lika jävlig vart han än spelar. Och som KG sa, att det är en spelare man vill ha i sitt lag och inte emot sig.
När Djurgården en gång i tiden släppte honom, då var inte han på en nivå att han platsade Djurgården. Han fick gå till Vallentuna. Så att, och sen har han spelat AIK och Hockey Svenska när Djurgården har varit i SHL. Men det är ju en djurgårdare i grunden. Så att jag tror att han skulle vara väldigt nöjd över möjligheten att få komma tillbaks.
Vi får se vart han hamnar någonstans, den gode Weigel.
Säger väl vi ses nästa säsong här på bilden, eller?
Ja, jag tror det. Det lät på KG Stoppe som att det var klart också när han fick en fråga av Hockey News.
Bra, vi tar oss vidare i programmet. Vi har många spännande gäster på länk. Vi har Jonathan Knäckta med oss direkt från Luleå. Hur deppigt är det uppe? Uttalar jag rätt, eller?
Ja, inget å. Det kan vi skippa.
Det var väl ett, ja, jag sa om ju är på Luleå.
Det var det jag menade. Det var bra. Det var bra. Ja,
tack. Fyra raka förluster. Väntat tyckte väl kanske en del, men jag misstänker ändå att det finns någon form av besvikelse nu när säsongen är slut.
Ja, absolut. Visst gjorde det här uppe. Samtidigt som du säger, det kändes rätt väntat. Och det var väl intrycken här också, redan när man liksom gick runt och pratade med folk innan matchen. Och lite på stämningen efteråt också. Med det sagt så fick ju Luleå ett jäkla stöd igår, trots att det kändes ju som sagt som att alla visste att det här kommer inte gå att vända, men publiken var faktiskt helt magisk igår och sjöng fram Luleå, som ändå gjorde sin bästa match i matchserien, och framförallt tredje perioden där de vann skotten med 17-1, och det var väl Emil Armi som räddade Växjö där, men de vaknade ju alldeles för sent, och på det hela sammantaget så var ju Växjö för bra och Luleå för trubbiga, de gör inte mål och är för ojämna över 60 minuter.
Om man ska stå kvar då lite på det här negativa benet, många besvikna Luleå-anhängare såklart, vart bör man liksom rikta sin kritik, tycker du?
Ja, det är ganska tydligt vart de har riktat den, och det är ju mot den sportsliga ledningen och ja, framförallt då sportcheferna Stefan Skugga Nilsson och vice Ulf Engman, som har fått mycket skit under hela säsongen, förra säsongen också egentligen, hela tiden efter finalförlusten mot Färjestad där för två säsonger sedan, så har det väl gått neråt för Luleå, och de har ju misslyckats på spelarmarknaden de två senaste säsongerna. Speciellt i år då när Mario Kempe lämnar, han ska väl också ha sin beskärda del av kritiken, för att det är inte jättelätt att hitta en ny centerstjärna mitt i vintern, men det går inte att bara skylla på det heller. Så de har ju fått väldigt mycket kritik, och även igår så var det avgångskrav på Skuggan efter matchen. Jag pratade med honom själv, han ville inte kommentera banderollerna som kommer upp där och så vidare, men lyfter fram att det finns ett stort intresse kring hockeyn i stan och så vidare, och att de gick in med orden att det här säsongen var den största satsningen ekonomiskt i klubbens historia. Och jag frågade hur ser det ut nästa år då? Och då sa han att budgeten kommer väl landa ungefär på samma sätt. Det är dit det pekar indikationen att det är samma budget i alla fall. Så vi får väl se vad de måste skrapa ihop. Men klart är ju att nu måste Luleå ta ett litet omtag och verkligen gå för guldet om det ska bli något. För annars känns det som att den här eran är på väg att glida dem ur händerna.
Vi läste ju också i Sportbladet att ni gick igenom truppbygget, att man bara har ungefär en handfull platser öppna inför nästa år. Att ja, det är en handfull spelare vars kontrakt faktiskt går ut. Hur mycket möjlighet har man egentligen då att göra en omstart, snarare än att man liksom har kontrakt så att budgeten blir densamma, men att man liksom sitter lite fast i det man har byggt nu från och med förra säsongen då?
Ja, men lite så är det ju. Sen är det väl egentligen inte att man behöver göra någon total renovering på spelarsidan så, utan de har väl bra, framförallt på back- och målvaktssidan ser det hyfsat ut, men det är ju spetsoffensivt som krävs. Och det är ju framförallt på centersidan, det var ju tre centrar och publikfavoriter som tackade för sig igår. Niklas Olausson gjorde sin sista match i karriären, Jack Connolly också. Och Johan Tyrväinen, som jag också pratade med efteråt, säger att han vill spela utomlands. Han blickar mot Europa. Luleå vet om det, de vill ha kvar honom, men de accepterar också att han vill se över sina alternativ. Och han har alltså sagt rakt ut till dem att jag förstår om ni väljer någon annan, ni kan inte sitta och vänta på mig. Men det gäller ju att de prickar rätt med en klar första center och en stabil andra center också, och att man verkligen liksom prickar rätt. De har ju en ytterforward som uppges vara kvar, Anton Levtschi heter han, som har öst in poäng i Tappara i finska ligan. Så där känner jag mig ganska trygg att han ska leverera, men det gäller ju att man verkligen får träff på de andra värvningarna.
Säger du Robin om säsongen för Luleå?
Det stora problemet är att man har saknat en stjärncenter. Pontus Andreasson är bra och Linus Omark är bra, men Tyrväinen är bra. Men det har saknats lite grann där. Jag är väl nyfiken på vad som händer med... ska Skugga Nilsson vara kvar som sportchef? Ska Bulan Berglund vara kvar som coach? Jag tycker att båda ändå har varit duktiga. Visst, sportchefshåll har de inte prickat rätt sista två åren, men jag tycker ändå att innan dess har man byggt upp ett förtroende att få köra vidare lite längre än så, men fast Thomas Bulan Berglund är en riktigt, riktigt bra coach, hur länge kan man köra kvar på samma namn innan det är dags för en ny röst? Tror du, Knäckta?
Ja, det är väl också en fråga. Det höjdes väl lite röster i början av säsongen. Sen har det inte riktat så mycket fokus mot liksom tränarkonstellationen. Och den ska väl vara intakt hela den med Henrik Strid, Roger Kyrre, Antti Alamäki nästa år också. Och jag tycker väl att man kan ge det nästa säsong också nu. På ett sätt tycker jag lite samma sak med ledarsidan, att de har ju redan byggt nästa års lag, så jag vet inte hur stor skillnad det skulle göra att rocka om riktigt nu, men det får man ju se på under vintern och kanske göra ett totalt omtag då om det skulle gå åt skogen även nästa säsong.
Men Bulan är ju inte en tränare i mängden på något sätt, han är en väldigt tydlig hockey. Alltså, du kan ju byta till ett namn som står för en helt annan typ av hockey. Är det inte dags för det, Luleå, på något sätt?
Ja, det kanske är det. Han har varit där länge.
Ja, för det var han, alltså Jonas Rönnqvist var ju också på samma spår innan. Liksom, och det, nu har man hållit den här, ja, ska man kalla det defensiva hockeyn i nästan 10 år. Kan ju vara dags för något nytt.
Ja, samtidigt bara för några år sedan höll det på att ta dem till guld, och året innan där, eller 2 år innan pandemisäsongen, så vann Luleå grundserien överlägset, och jag tror fan att de hade vunnit guld den säsongen också om det hade fortsatt. Men absolut, det skulle vara spännande att se något nytt i Luleå även på tränarsidan.
Jonathan, man kan som sagt gå in och läsa på Sportbladet analysen kring Luleå, och de som inte har gjort det, lite kort, vad finns det liksom för realistiska drömnamn in här för Luleå?
Ja, realistiska och realistiska, men en stjärncenter, och det har ju pratats senaste säsongen av Teemu Hartikainen, som är Linus Omarks kompis där nere i Schweiz, som han har spelat tillsammans med och vann guld med förra säsongen då. Och nu har han ju faktiskt, vad heter det nu? Ska han komma till Luleå någon gång med en liten Omark-rabatt, att Omark locka dit honom, så är det väl nu det ska ske. Samtidigt är han också en snart 34-årig finländare på nedgång. Så vi får väl se hur roligt det är. Men det är väl i så fall en så kallad Omark-rabatt som kan locka dit honom. Så det är väl ett drömnamn i alla fall.
Jonathan, innan vi går vidare lite kort bara om Växjös insats här i serien och framtiden här mot Rögle. Vad tror du?
Ja, men jätteimponerande hur de liksom bara har malt ner i Luleå. De har ju darrat lite i kvartsfinal både i fjol och året innan. Nu utgick Gabriel Karlsson och Martin Lundberg i den här matchen, så får vi se hur illa det är med dem. Men de har ju ett tag kvar nu och slickas håren när det blev 4 raka segrar här. Men de är den stora guldfavoriten nu när Färjestad brakar ut, skulle jag säga. Växjö laget att slå den här säsongen i slutspelet.
Mm. Och hur tror du att det kommer gå? Hur kommer Rögle passa dem i semifinal?
Ja, men Rögle har ju verkat få snurr på allting här med sina stjärnor också som har börjat leverera. Så jag tror att de kan rida vidare på det här och ge dem en match. Men ja, historiskt sett så ska det ju inte gå att först spela play-in och sen via kvart. Och, alltså, man kan säga så här, Rögle hade ju inte kunnat få en svårare väg till att ens nå final. De behöver slå ut både Färjestad och Växjö för att ens nå final. Men det är väl så det ska vara också om man går via play-in. Det ska ju resultera i att det ska vara svårare om man gör en så svag grundserie. Men det blir intressant att se.
Tack så mycket, Jonathan. Nu ska vi gå vidare faktiskt och prata just med Rögle-coachen Roger Hansson. Så vi säger god morgon till dig. Det här var inte Roger Hansson. Där dyker han upp. Vad chockad jag blev.
Ja, men det var Mattias Karlsson.
Ja, jag bara, Roger har förändrat.
Verkligen.
Ja, nu ser jag Roger. God morgon. Och, ja, stort grattis får jag väl säga. Jag misstänker att du inte behöver betala särskilt många krognotor framöver om du går ut i Ängelholm.
Nej, det behöver jag sällan, för jag går sällan på krogen.
Ja, men då så, vad härligt. Men alltså, vi måste ju ändå, alltså, så här, 4-0 mot Färjestad med tanke på att ni slutar 9 i tabellen. Många menar på att det här kanske är liksom den största skrällen liksom i modern SHL-tid. Och du är ju på liksom den vinnande sidan här nu, men handen på hjärtat inför serien. Alltså, någon hade sagt till dig att ni vinner med 4-0, vad hade du svarat då?
Vi ska försöka. Nej, men givetvis är det ju en svår motståndare, seriesegrarna mot oss. Men samtidigt så, om man tittar på vår sista del i serien, så är vi ju inget nionde placerat lag så som vi presterade när vi gick in i slutspelet och vi tar de kanske sista 15 omgångarna. Och det är ju idrott, det är ju här och nu, var befinner vi oss för tillfället. Och med det sagt så är jag som jobbar med laget och vi som jobbar med laget dagligen inte kanske lika förvånade som övriga på det sättet.
Vad hade du, alltså, på förhand analyserat kring Färjestad som liksom nyckeln till att vinna den här serien, och hur funkade det? Utfallet vet vi ju, men hade du liksom prickat in några specifika taktiska detaljer som var tvungna att sitta för att ni skulle kunna ta Färjestad?
Ja, men vi ville ju utmana dem på ett ställe som de kanske inte är superkomfortabla. Med tanke på att de är seriesegrare så har de ju också drivit, och de har ju ett spel som bygger mycket på fart och att de ska driva spelet, och att utmana dem i sin försvarszon var ju en del. Och sen andra delen var att få ner deras fart, eftersom de bygger mycket på sitt spel på fart, och de är skickliga när de får liksom flyga genom mittzon och ha bra ingångar i anfallszon. Så det var väl de två huvuddelarna, att utmana dem där de är obekväma och få ner deras fart. Och det tycker jag, med tanke på att de har gjort 5 mål i hela matchserien på 4 matcher, så lyckades vi ju bra med det i de 4 matcherna.
Mm. Och era ledande spelare har ju verkligen visat framfötterna, inte minst Daniel Saar som har väl gjort mål i varenda match. Hur jobbar ni med att få spelare som är tilltänkta att prestera att också känna sig bekväma att göra det? Också med tanke på att de har fått en del kritik liksom i början av säsongen, men sen nu när det verkligen gäller så är man i sin absoluta toppform på något sätt. Hur gör du som huvudtränare där?
Nej, men det är väl samma. Alltså, det är ju att det är klyschor och det där, men att jobba med gruppen över tid har vi gjort, och sen är det många delar i det. Det är liksom att sätta ett spel som vi tror på och gruppen tror på, och det gör man ju när man ser att saker och ting faller på plats så att det får ett utfall. Och sen är det ju individerna i det där också, att få dem delaktiga och känna sig sedda och att de också får vara med i den här vägen framåt, tror jag på i alla fall. Och jag tycker vi är på en bra plats nu som grupp. Sen gäller det att stanna i den här känslan. Nu blir det ett litet avbrott i nästa matchserie, men att stanna i den här känslan och jobba vidare.
Man brukar ju säga, Roger, att det finns inget svårare i hockeyn att leda med 3-0, alltså i en match. Men jag tänker att det kanske är ännu svårare att leda en matchserie med 3-0. Och så förväntas liksom alla att man ska gå ut och stänga det där och vinna med 4-0 eller 4-1. Hur var liksom känslan när ni hade 3-0? Fick du liksom backa spelarna från att vara övertända kanske? Då kan man ta dåliga beslut och liksom försöka behålla laget lite kyligt i ett sånt läge.
Nej, det tycker jag inte. Återigen så tycker jag vi har hanterat det bra. Så kan jag väl ändå känna igår, till skillnad från de första tre matcherna, att det var alltså nu kan vi göra det. Och fram tills Färjestad gjorde 1-0 i matchen igår, så känner jag kanske ändå en miss, sån här, ska jag säga, försiktighet, tveksamhet i framförallt spelet med puck hos oss, som jag inte har sett i de första tre matcherna. Och det tror jag bottnar mycket i att det står mycket på spel för oss i den stunden. Men sen kändes det som att efter 1-0 målet för Färjestad, så att fan, nu kör vi. Och då äter vi oss in i matchen och vi släpper ner axlarna och börjar liksom lita på det vi gör och spela ut. Och det är mycket mentalt, så är det.
Hur tyckte du stämningen var i Katena då?
Alltså där.
De kan bättre.
Det var extremt. Alltså det var ju extrem hög ljudvolym när vi avgjorde i sjätte perioden senast. Men det var nog ännu högre igår när den här pucken gick in till slut. Alltså, och även när vi kvitterade. Rösten var rejält sliten efter den här långa matchen häromdagen, för att man ska skrika ut de här människorna som ska ut på isen. Och man får använda ganska hög röstvolym för att det ska höras. Och när det då blir en dubbel match i den ljudvolymen så... Men det är fantastiskt kul. Alltså de bär ju fram oss efter ettan, så kände jag i förlängningen att den energin det skickar in i omklädningsrummet inför övertiden som publiken skickar in i oss, den ger ju så extremt mycket.
Jag tycker ändå avslutningsvis, Roger, att du ska gå ut och ta en påsklunch eller en påskmiddag och se vad som händer med den där notan.
Menar du att jag ska fråga eller jag ska bara resa mig på gå?
Jag tycker bara att du ska kolla omkring och sen så liksom se vad som händer.
Ja, okej. Okay. Jag ska fundera om jag ska ta ditt råd och så får vi se vad som händer.
Stort lycka till, Roger, mot Växjö, och jättetack för att du var med oss i Hockeymorgon.
Mm. Tack själv. Ha en bra dag.
Glad påsk.
Ja, detsamma.
Ja, alltså snacka om succé ändå.
Ja, verkligen. Nej, de har ju spelat otroligt bra. Det är kul att höra hans resonemang kring hur de har scoutat Färjestad. För att jag tycker att han har en helt rätt analys där. Och jag tror att det kan passa bra även mot Växjö. Som kommer med otroligt hög fart. Genom egentligen från egen zon hela vägen in genom mitt zon. Och att det är otroligt svårt att spela så. En sån hockey, att stänga ner ett lag så tidigt. Men ja, så jag tror att det kan passa bra, deras taktik, även mot Växjö.
Ja, det var min följdfråga. Mm. Vi kan ta det sen, men just att ska de bara köra liksom copy-paste här mot Växjö?
Jag tror man inte ska tänka för mycket efter det här, utan bara fortsätta på inslagen väg. Nej, jag såg inte det här komma. Eller det gjorde väl ingen. ingen. Men jag tycker inte att vi såg den här höjningen i Rögle spel i slutet på säsongen heller. Man trodde kanske att de skulle få det av tränareffekten, eftersom truppen i grunden har varit väldigt bra. Men fram till play-in-spel så tycker jag att vi fick liksom inte det.
Nej.
Så därför tycker jag att det kom som en rejäl chock att de slår ut Färjestad, men framförallt att de sveper såklart.
Mm. Ska vi lyssna på lite röster från Ängelholm? Glada misstänker jag. Linus Sandin och Stoffer I. Falk.
Ja, vilket firande det här med fansen. Hur kan du beskriva vad som händer i kroppen och huvudet just nu?
Nej, visst, nu är det bara glädje. Vi bara lyssna på det här. Det är helt fantastiskt. Men vi är inte klara på långa vägar.
Vad betyder de här för er?
Nej, men oerhört mycket. De ger oss stöd både vått och torrt. Så att de betyder allt. De är hur grymma som helst.
det här då, att ni sveper seriesegraren och guldfavoriten Färjestad i fyra matcher med två förlängningssegrar hemma. Hur var det möjligt?
Men det visar på en riktigt bra karaktär i laget. Vi känner oss starka och vi tycker vi har visat det här också. Och nu är det bara att fortsätta.
Mm. Jag har några nyheter till dig här. Det blir Växjö som ni ställs mot i semifinalen. Hur ser du på det här motståndet?
Ett otroligt bra lag. Det brukar vara tajta matcher, så det blir kul att möta Växjö.
Kristoffer i Falk, vilket jäkla tryck det är ute bakom oss.
Ja, men magiskt. Men det visste vi redan innan. Så att det är otroligt att de lever upp till förväntningarna och mer därtill. Det hjälper oss sjukt mycket.
Vad är det för känslor som går igenom kroppen här nu då? Ni sveper seriesegraren och guldfavoriten Färjestad i fyra raka matcher.
Ja, men någonstans bevisar för oss själva att liksom, vi har inte gett upp trots att säsongen startar tufft. Och sen hade vi lite problem till och från. Hittade inte riktigt kanske segrarna som vi behövde fast vi spelade bra. Nu tycker jag att vi har hittat på slutet här en styrka att kunna vinna skitmatcher. Liksom. Vi hittar sätt och det är viktigt för oss själva, tror jag, bara känner den. Och nu efter den här serien så är vi fortfarande av allt att vinna.
Ja, nu har ni ju tagit den överlägsna seriesegraren, skulle jag vilja säga. Hur bra är det här Rögle-laget egentligen?
Nej, men vi ska inte säga för mycket. Vi njuter av det här och är väldigt nöjda med den här serien. Men vi vet att det kommer bli tufft framöver, så att vi tar inte ut någonting i förskott.
Kan du försöka förklara lite vad som har hänt med laget från den här nionde platsen i grundserien och att det var risk för kval och grejer att ta och sådär, och nu står ni här i semifinalen plötsligt?
Men vi har väl trott på vår process hela tiden. Vi visste att det kanske inte släpper direkt. Vi gjorde ganska stora ändringar här runt jul och började bygga på ett stabilt försvar och vissa grejer hackade, men vi trodde på det hela tiden och det är skönt att vi har fått utdelning för det nu på slut.
Själv då, du tänder verkligen till när det är någon typ av playoff-matcher i alla fall.
Ja, men det är klart, man älskar de här matcherna, men samtidigt så är vi ett lag i det här. Jag är ingenting själv och jag är ingenting utan dem där ute, så att alla ska ha grym eloge till prestationerna vi har gjort nu.
Ja, grym eloge kan man väl minst sagt säga kring Rögles insats då över den här korta matchen 4-0. Nu har vi väl också Mattias Karlsson med oss där. Ja. God morgon Mattias. Ja, vi måste ju börja med stämningen och trycket. Det hörde man ju till och med under dina intervjuer här att det var ett jäkla drag. Hur var det liksom att få uppleva det här, tycker du?
Ja, det var ju spänt tycker jag. Väldigt länge i matchen, både från Rögle, från laget och även på läktarna igår. Men det slutar ju naturligtvis i eufori på sättet då. De vinner och vänder den här match 4 och tar hem matchserien. Så att det var ju galet tryck där när spelarna var ute och firade med fansen efteråt och så där och blev inkallade igen.
Om vi sätter det här, Mattias, i något form av liksom så här modernt SHL-slutspels mall. Hur stor knall är det här att Rögle tar serieettan med 4-0 med tanke på att Rögle slutade 9 ändå?
Ja, det är väl aldrig ett lag som har slutat 9 så långt ner har slagit ut en seriesegrare. Och det är ju mycket att Färjestad var såna skyhöga favoriter inför det här slutspelet. De var ju, jag vill säga, ganska överlägsna i grundserien till slut och var ju jättefavoriter till guldet här. Och sen då blir svepta direkt i kvartsfinalen av tabellnian. 4-0 i matcher, vinner inte den enda slutspelsmatch. Det är naturligtvis SHL-historia.
Om du får ta fram någonting som Rögle har prickat rätt i då, hur lyder din analys?
Ja, jag har ju suttit och lyssnat på er och Roger här och ni har väl varit inne på det på bra sätt. Man har ju hittat, man hittade ju sen Roger tog över så började man ju hitta rätt i defensiven och hjälpa Rifalk. Och Rifalk fick ett oerhört förtroende, han har ju stått hela tiden i stort sett.
med det här förtroendet har han ju växt till den målvakt han tidigare har varit. Och med det att det har funnits trygghet i defensiven så har ju stjärnorna klivit fram igen och börjat leverera. De har ju varit enorma här, Dennis Everberg och Daniel Saar och Simon Ryfors och så vidare. Det är ju ett fantastiskt lag egentligen det här.
Är det lite en myt ändå att Färjestad är ett liksom bra slutspelslag? För på 10 säsonger då har man ändå åkt ut 6 gånger i kvarten och man vann 21-22. Men utöver liksom vinsten då så har man ändå inte gått så himla bra. Kan det ha varit någonting som ändå Rögle snappade upp och kände att man kunde ha lite mer självförtroende än att vara en sån pass stor underdog som att man möter ettan mot nian liksom?
Den här nya Färjestad-eran började ju med att Rickard Wallin och Thomas Mittell kom in där för 2 säsonger sedan och tog dem till SM-guldet. Men sen efter det så har det ju varit ett bakslag. Det var ju tufft i grundserien förra året och det blev ju, och de åkte ju ut i kvartsfinal då också. Det var ju inte lika mycket att säga om. Det var ju ändå med 4-3 matcher mot Frölunda. Men återigen i år då så åker man ut i kvartsfinal och nu var ju mer känslan att man var inte riktigt redo och förberedda för slutspel. Framförallt inte de 2 första matcherna. Det är ju mycket där man förlorar den här kvartsfinalserien. Och sen så spelar man betydligt bättre i de här 2 matcherna här nere i Ängelholm. Men det var för sent.
Hur tror du att Färjestad som organisation kommer hantera det här? Kommer man agera lite emotionellt nu i panik och göra någonting man kanske inte borde? Eller kommer man ändå känna en trygghet i att det här var ett kortsiktigt fiasko och rulla vidare på det man har byggt upp?
Färjestad tar ju naturligtvis allting på allvar och kommer ju utvärdera det här ordentligt. Det är så det fungerar i Färjestad. Jag tror inte att Rickard Wallin och övriga agerar på något emotionellt sätt nu, utan man kommer nog jobba vidare på det man har påbörjat och de planer man har framåt.
Vi ska lyssna till lite Färjestad röster i form av Linus Johansson som sa så här efter 0-4-torsken.
Linus Johansson, kan du berätta lite om hur känslorna är och tankarna i huvudet går just nu?
Det är en ny sorts besvikelse tycker jag efter ett gäng slutspelår i ligan. Så att jag tycker att det känns som vi liksom har vaskat bort den här säsongen på grund av att vi inte är bra alls i de 2 första matcherna. Så det skapar oreda.
Vad är det som händer då från grundserien till slutspelet här då när ni förlorar i 4 raka matcher?
Det kan vara en falsk trygghet som sätter sig, för vi har vunnit mycket och vi har inte förtjänat det alltid och speciellt inte i slutet av säsongen, tycker jag. Så att det är någonstans där det har spridit sig liksom en liten falsk säkerhet, tror jag, som gör att vi inte är beredda helt enkelt.
Det är för bra i grundserien då helt enkelt, eller?
Alltså resultatmässigt så vi kunde absolut ha varit där som vi var, men det är väl mer att jag känner att vi inte spelade tillräckligt bra i långa stunder för att få alla de poängen tyvärr. Så att för bra vet jag inte, men kontra poäng till insatser under hela säsongen så tycker jag väl egentligen att vi borde fått en större käftsmäll för att kanske bli mer ödmjuka.
Hur kan man smälta det här nu då, att säsongen är över på det här sättet?
Nej, det är klart man känner sig, man är en förlorare. Och det är inte alltid att man, det är inte lätt att vinna bucklan. Det är 13 lag som inte gör det varje år. Men just det här med kvartsfinalen och inte riktigt jättechansen med de 2 första matcherna, så känns det ju inte bra.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ja, full förståelse med besvikelsen, Mattias, där kring Linus Johansson. Finns det någon du kan ge godkänt här i Färjestad sett i den här matchserien mot Rögle?
Oj, nu får jag tänka här. Nej, egentligen inte. Så det faller ju tillbaka på de ledande spelarna som inte levererar och inte kliver fram i den här situationen. Man fick ju inte alls att fungera, laget sitter ju inte ihop och spelarna har åkt för sig själv och försökt hitta på saker, så att de får underkänt rakt över, tycker jag.
Mm. Du, imorgon har ju Bibeln bestämt att det är Sveriges tråkigaste dag, långfredag. Det kommer bli en långfredag, tror jag, och då tänker jag såklart på match 7 HV71 Oskarshamn. Alltså, herre Gud, det här kommer bli en thriller, säger jag.
Ja, något liknande har vi ju aldrig varit med om. Mellan två SHL-lag då, att de ska göra upp om att hänga kvar i högsta serien i en enda direkt avgörande match. Det kommer ju bli den värsta långfredagen i Jönköping någonsin. Det skulle inte absolut inte förvåna mig om det går till förlängning heller. Utan den här SHL-platsen kan ju avgöras fram i 56:e perioden i morgon kväll.
Ja, det är faktiskt exakt min spaning också. Att det blir många perioder, många korstecken.
Ja, från Jönköpingspubliken.
Exakt. Det tror jag. No pun intended.
Det är fullt i alla kyrkor. Vilka med allt de kan ge, så att säga.
Det är det.
Alltså, trots att det är match 7, känns det inte som att 95% av ångesten ligger hos HV71. Oskarshamn var ju liksom uträknade. Både när det stod 3-2 i matcher och när de låg...
Ja, ingen trodde väl att de skulle ens ta det till 7 matcher.
Nej, exakt. Och sen har de börjat tappa liksom, målvakten Langhammer och åker hem och Karlqvist blev skadad. Och så här. De har ju blivit borträknade så många gånger, men HV skulle ju bara ta det här. Håller du med Mattias om att Oskarshamn kan ju ändå gå in i det här med ganska, ganska avslappnat ändå sett till förhållandet?
Ja, den stora pressen ligger på HV71 imorgon. I en sån här situation så vet jag inte riktigt om det är en fördel att spela på hemmaplan. Det kommer ju vara en väldig anspänning och stressat hos HV71. Det är ju först liksom om HV71 skulle gå upp till 2-0 eller någonting som man får publiken med sig och man kan dra nytta av det.
Och bäst i HV har väl ändå André Petersson och Borgström varit, men å andra sidan så har ju Lodin gjort 5+5 poäng i Oskarshamn, och man har ju ingen riktig motsvarighet till det i HV, skulle jag säga. Tror att det är han som kommer avgöra imorgon också?
Ja, det har ju varit den här kvalmatchseriens otvivelaktiga kung. Och han blir ju bara bättre och bättre ju mer de håller på och försöker störa honom, både HV71-fansen och spelarna. Det blir bara tändvätska för honom och blivit ännu bättre. Men i HV71 så är det ju André Pettersson som måste kliva fram imorgon. Han var ju totalt osynlig. Jag vet inte om han var med de två första perioderna i Oskarshamn senast. Sen så såg vi honom i tredje perioden då, där han ledde anstormningen från HV71. Och så där bra måste han ju vara i alla tre perioder imorgon, eller fem eller sex perioder eller vad det blir.
Jag noterade att TV4s expert Sanne Lindström sågade ledarskapet i båset hos HV. Är det den stora faktorn, tycker du, till att de har hamnat i den här sitsen?
Det är ju dags. Alltså, jag har ju varit oerhört kritisk till Oskarshamn inför serien, under hela grundserien och inför det här kvalet. Men man har ju verkligen, Martin Frilander har ju verkligen fått ihop laget där. får ju ut allt av alla spelare och de jobbar som ett lag. Och där är ju det tvärtom i HV71 känns det som. Man får inte ut det man ska av laget helt enkelt. Så att det är ju frågetecken där kring tränarstaben helt klart.
Jag säger ju att Oskarshamn tar det här. Vad tycker ni i studien?
Jag skulle tycka att det var roligt. För jag tycker att Frölander gör liksom ett bättre jobb än Johan Lindbom. Och HV har liksom inte förtjänat den här SHL-platsen. De har bara kastat pengar på truppen. Men dåliga värvningar, dålig scouting. Och förlänger med Johan Lindbom som tränare. Trots att han inte har varit duktig. Liksom. Och jag tycker att de borde åka ut. Nu satt jag här för 2 dagar sedan och trodde att de skulle reda ut det här med 2 matcher kvar, men...
Kom ingen tweet om det, kan jag säga.
Jag tycker Frölander vinner ju den här coachduellen mot Lindbom på knockout. Det är därför det är 3-3 matcher. Egentligen skulle styrkeförhållandena vara mycket mer skilda. Att tippa en sån här 7:e avgörande match, det är ju väldigt, väldigt svårt alltså.
Ja, men det är därför du är här. Ja. Så nu ger du mig tips.
Jag säger väl att HV vinner med 2-1 då.
Johanna? Mm-hmm.
Jag tror att Oskarshamn vinner med 3-2 efter 2 övertidsperioder.
Jag säger 4-3 Oskarshamn, period 7. Håll i er nu.
Blir det något rekord då kanske i... På långfredagen i svensk hockey.
Matchen tar slut på lördag.
Vad sa du?
Matchen tar slut på lördag.
Ja, det är exakt. Så det blir inte på långfredagen ens en gång.
Exakt. Vad säger du, Mattias? Hur lyder känslan här? Om du får liksom lägga de här 2 lagen nu i vågskålen här. Vad lutar du åt?
Ja, mycket talar ju för Oskarshamn nu. Framförallt på sättet de genomförde matchen senast och där de befinner sig så finns det en väldigt tro i det här laget. Men tvingas jag tippa så som ni sitter och gör så måste jag väl hålla fast vid HV71. Jag kan inte hålla på och svänga fram och tillbaka. Så jag har ju sagt HV71 hela vägen. Så att jag säger väl 3-2 till HV71 i 5:e perioden och att... Simon Önerud blir en ännu större HV71-hjälte än han redan är.
Sköna kontraster i ditt yrke tänker jag ändå på, Mattias. Du liksom går från den här festen i Ängelholm, även om det var nervöst på sina håll och kanter där. Men det du kommer få uppleva imorgon i form av liksom den här påtagliga ångesten, det kommer nog vara någonting... Alltså, så här, om HV löser det tror jag det mer kommer landa i... Alltså kanske inte den här euforiska glädjen utan den här lättnaden som man som supporter ibland kan känna att man är så rädd för motgången och den eventuella förlusten så att när det blir framgång så är det bara liksom att man släpper axlarna och bara skönt att det är över liksom.
Ja, man kan inte riktigt fira det.
Ja, och då verkligen sätta sig ut och värdera hur hamnade vi här igen. Alltså de har ju redan varit nere och vänt en gång och sen nu hamnar här igen. Vad gör vi fel liksom?
Så är det. Jag önskar dig lycka till. Jag har gärna gjort ett sällskap. Gör ett par korstecknen åt båda lagen. Så ser vi hur det slutar helt enkelt.
Glad påsk.
Glad påsk. Precis. Det är ju påsk.
Ja, det är det.
Vad härligt. Nu har vi inte så mycket kvar men vi har en hel del intressant ändå att bjuda på. Vi ska se alldeles strax här om vi ska koppla upp oss på nytt. Ja men titta, det ska vi faktiskt göra. Vad härligt. Vi säger god morgon till Thomas Kollar, tränare i Malmö. Hur är läget med dig? Och vi tänker också lite kring ditt kontrakt här också till 2027 om du kan berätta lite mer om det.
Ja men god morgon. Jag lyssnar lite här nu på ert snack här. Det var många roliga inputs. Jag har också faktiskt en input i det där. Jag tror att Oskarshamn kanske grejer det här också till slut. Så att jag vill också vara med och tippa. Så att,
ja, det får du jättegärna vara.
Ja, men jag är dålig på att tippa. Jag undviker att tippa annars. Men nu är jag inte inblandad. Så nu kan jag faktiskt ha en liten en vild gissning kanske. Så att jag tänker att Oskarshamn kanske har en liten fördel.
Ja, alltså vi kan väl ändå, innan vi pratar om Malmö och ditt nya kontrakt här, just den här matchen som på något sätt blir liksom årets match. Men är det liksom den värsta match man kan spela i svensk hockey? Alltså att det blir en Game 7 i en playout-serie?
Ja, och frågan är ju ruggigt intressant. Jag tror att hur man approachar den här matchen, det är nog det som blir det viktiga, om man ser det som den värsta eller om man ser det som en riktigt bra utmaning. Sen kanske det är klyschigt att säga att det är en utmaning, att det, man kan se möjligheter för att man ser allt man kan förlora. Men jag tror nog också att man ska se att man kan vinna i den här matchen. Och där tycker jag att HV har haft en liten fördel om man bara tolkar alla intervjuer som har varit. Approachen Lodin hade efter matchen tycker jag är grym egentligen, den inställningen han visar. Att även om man kanske inte riktigt känner så, så approachar han den och ger sken av den och ger den energin. Och kan man sända ut den energin utåt så tror jag att den kan byggas lite inifrån också. Så att, där tror jag att de har inte en fördel. Så att, värsta, ja, absolut. Men det, man kan alltid sätta livet i perspektiv också. Så att, det är ändå hockey vi ska spela. Det är inte mer än så egentligen, även om det är mycket på spel.
Ja, men bra tankar tycker jag kring det. Det kommer bli sjukt spännande att se i alla fall. Om vi tar ditt nya kontrakt då, och säsongen med Malmö. Vi börjar med kontraktet 2027. Berätta om det. Och var det du som fick lägga på lite här eller var det Malmö som tog kontakten?
Nej, men jag och Björn har haft en jättebra dialog och egentligen haft en jättebra dialog med hela klubben. Allt från styrelse till vd till Björn egentligen. Tog ett beslut om att Bert Robertson skulle bygga, vara med och bygga den här egentligen framtiden här med oss. Och Björn ville gärna ha med mig på tåget. Så för mig har det aldrig varit en tvekan överhuvudtaget. Att så fort jag fick frågan så var det en självklarhet att stanna. Och jag är ruggigt glad över den chansen egentligen jag har fått. Och vilket tålamod Malmö har haft med mig och med allt det vi håller på med. Så att jag är ruggigt tacksam. Jag är ruggigt glad och ser fram emot resan vi har påbörjat. Och vi har tagit ett litet kliv i år och vi vill ta fler kliv på resans gång. Så att nej, men ruggigt kul.
En sån där rekrytering som Bert Robertson, hur går en sån till? Är det sportchefen som säger till dig, hitta en assisterande? Eller är det han som lobbar upp namnet för dig och så får du ta ställning? Eller hur kommer ni fram till Bert Robertson? Men
någonstans så har vi varit ett gäng här som har jobbat och vi klurar hela tiden på vad kan vi göra för att bli bättre. Och vi tittar oss omkring och vi funderar och vad behöver vi addera egentligen till verksamheten för att ta ett litet liv. Och någonstans landar vi in i att Bert skulle kanske vara ett bra namn för oss. Vi pratade med Bert och det kändes väldigt, väldigt bra och vi vet vad han står för. Och vi kände att egentligen både från mig och Björn att det här kan vara rätt väg för oss att gå. Så att, det var egentligen en gemensam diskussion som vi hade tillsammans. Så att, på den vägen var det.
Och om ni kikar tillbaka på er säsong då, det blev ju till slut en 12:e plats och 65 inspelade poäng. Vad kommer du vilja bygga vidare på när du har liksom, ja, ett långsiktigt kontrakt kan man ändå säga? Och vad behöver ni verkligen förändra sett till den här säsongen?
Ja, men det jag tar med mig egentligen mycket när vi har utvärderat den här säsongen, dels att den här gruppen var grym. Om man tittar på säsongen i sin helhet så var det, vi började säsongen ruggigt starkt. Vi hade en helt skadefri trupp egentligen till första landslagsuppehållet i november och jag tror vi låg fyra i tabellen. Men sen så har det kanske inte riktigt säkerställt statistiskt heller, som att vi bara spelar 17 matcher. Så att det skiljer ganska lite på så kortspelade matcher. Men någonstans var vi där uppe och vi visade oss själva egentligen att det finns ett spel att bygga på. Sen fick vi lite skador. Vi började säsongen ganska tunn trupp också. Så att där blev vi ganska straffade egentligen. Och det började svaja lite upp och ner. Vi hade väl en period där vi hade en 5-6 spelare skadade åt gången. Ibland var det 5 backar, ibland var det 5-6 forward. Så att det blev lite otur för oss där. Och där sviktade vi egentligen lite i allting. Och det kan vi nog känna så här i efterhand att dels gå in nästa säsong med kanske lite bredare trupp. Och dels också kunna vara mer konsekvent över tid och kunna klara av även. För att alla lag går igenom mer eller mindre samma problematik och samma utmaningar med skador i truppen. Så att det är nog inget unikt i vårt fall. Men jag tror det straffar oss ganska hårt. Så att det konsekventa jobbet över tid tror jag blir viktigt. Och där tror jag Bert kommer kunna hjälpa oss ganska mycket. Och i spelet också, vi kommer kolla såklart på det och göra justeringar utifrån vilket lag vi har och även utefter hur vi vill se ut över tid. Så att det kommer ske några förändringar i spelet, inga stora drag egentligen, men små små saker som kan lyfta vårt spel generellt.
Om vi ser på individuell nivå, är det några spelare som du tycker har liksom lyft lite extra i sin utveckling och eventuellt vilka som kan bli kuggar till nästa säsong?
Ja, men verkligen. Jag tycker när man tittar på laget och utvärderar egentligen, jag tycker det blev en ganska tydlig hierarki och en ganska tydlig rollfördelning i laget också. Vi hade Janne Kokkanen och Lauri Paunjemi som blev våran leading line egentligen, tillsammans med Händemark och Kalle Persson. Kalle Persson slår väl poängrekord, har ju 32 poäng i år och all time high med ganska stor marginal också. Händemark är väl en av sina bättre säsonger på senare år och tycker han ser lite på nytt född ut och leder laget på ett grymt sätt både på isen och utanför isen. Han spelar alla matcher och vissa matcher var han småskadad men spelar ändå liksom och vägrar liksom vika in, utan han ledde laget på så många olika sätt som jag varit ruggigt imponerad över. Janne gjorde 44 poäng. Jag tror att det är väl, vi har inte haft någon som gjort 44 poäng på väldigt, väldigt länge. Och Lauri lika så bidrog med en jäkla energi. Jag tycker Johan Olofsson gör en grym säsong. Inte bara för att han gjorde 22 eller 23 poäng, utan han var där och han stod och han spelade egentligen varje match också. Gjorde på ett ruggigt, ruggigt bra sätt. Så att där fanns det många, många plus tycker jag. Jag tycker att framåt sett så har vi sådana som Thomas Berg-Pålsen som jobbar mycket tysta, men första året i ligan tycker att han har tagit kliv under resans gång. Så att se fram emot att se hans utveckling nästa år. Jag tycker att en sån som William Barnekow ska bli kul att se han ta kliv. Jag tycker att han har tagit kliv egentligen varje år, en egen kille som har kommit från med egna leden, och jag hoppas att han kan ta ytterligare kliv med start med en ruggigt bra sommar för hans del. Så att bland annat några, Dominik Badinka spelade tror jag 30 plus matcher, va? Och ingenting egentligen vi förväntade oss på förhand. Vi hade en plan med att han skulle få akklimatisera sig här i Malmö fram till jul. Och därefter skulle han få äta sig in på A-lagshockeyn mer och mer. Vi visste att det var en ruggig talang. Vi visste att det fanns ruggiga kvaliteter i den pojken. Steget kom kanske snabbare än vad vi trodde. Och han har visat sig vara en väldigt, väldigt bra hockeyspelare som kommer ta ytterligare kliv till nästa år, jag är helt säker på.
Läget i truppen då, det är klart det kanske är mer en sportchefsfråga, men du är involverad där såklart också, Thomas. Hur många liksom platser är öppna tror du, om vi ser på liksom spelare ut och in?
Ja, men det är väl klart att det kommer ske vissa förändringar i truppen. Janne och Lauri är ju borta sedan tidigare, vet vi. Vi vet att Ryan inte är kvar. Nu sitter jag och kollar på tavlan här samtidigt. Vi vet att Vita Salo inte är kvar. Vi vet att Werner inte kommer vara kvar. Så vi vet att det kommer vara spelare som faller bort som måste ersättas. Vi har väl några spelare redan klara som vi kommer gå ut med lite senare. Men även platser som vi behöver fylla. Så att det finns vissa platser kvar att fylla.
Har du en out-tavla och en in-tavla som du sitter och kollar på nu?
Nej, men jag har en tavla från förra årets lag, så att det hade varit för många tavlor att reda på, så att, nej, men jag har en tavla med alla namn på.
Du, jag tänker den här perioden då, alltså från mars fram till seriestart i september, hur ser liksom arbetet ut då för en SHL-tränare?
Nej, men just nu så samlas vi med tränarna med jämna mellanrum. Vi har tydliga arbetsuppgifter som vi delar upp. Och vi kollar egentligen igenom allt med spelet. Allt statistiskt. Och allt faktiskt också. Det vill säga vi tittar på video. Hur ser det ut och vad behöver vi förbättra för att ta nästa steg. Någonstans börja i den änden. Så vi har påbörjat det arbetet redan. Vi sitter i grupper och pratar och dividerar. Och analyserar och reflekterar. Och tar isär allting. Från egentligen olika synvinklar. För att vara så tydlig som möjligt. Och framförallt hos oss i tränarstaben att vi vet vad som gäller också utåt nu när vi har en ny tränarstab. Den delen blir ganska viktig. Sen är det tid för återhämtning också. En säsong är ganska hektiskt. Man jobbar rätt intensivt. Så det är båda delarna.
Ja, vart i Thailand ska du åka till?
Nej, det blir nog ingen Thailandsresa för mig. Utan det blir mycket här hemma. Sen kanske det blir någonting, en kortare resa under sommaren. Men just nu så är det mycket jobb.
Ja, vi har ju lärt oss att du gillar ju att tippa då. Om vi tar slutspelet i SHL till sist, ja. Thomas, vad tror du om det? Har du någon guldkandidat?
Ja, men jag har en klar bild för mig, det har jag.
Berätta!
Växjö vinner SM-guld. Ruggigt imponerad av Växjö, hur de bedriver sin verksamhet, hur de ruggigt bra tränare, ruggigt bra verksamhet. Ett väl sammansatt lag tycker jag, med en tydlig spel i det. Så att, jag lägger mitt tips på Växjö. De får väl Rögle här nu i semi, va? Så att Jag tror de tar hem det. Ska vi titta på allsvenska slutspel så tror jag... Jag är ruggigt imponerad på Bofors och Mora. Wow, vilket jobb de har gjort. Ruggigt bra. Daniel Hermansson i Mora. Grymt bra första år som head coach i allsvenskan. Stort plus.
Jag älskar att du är kvar i Bofors-spåret ändå. Det hedrar dig.
Bofors Bobcats.
De heter Bofors. Thomas har helt rätt.
Det kommer alltid vara Bofors för mig.
Ja, absolut.
Karlskoga, men det är Bofors som gäller med... sen tror jag att Linus Klasen skjuter Djurgården upp till SHL match 6 hemma på Hovet. Han får väl taket att lyfta igen, så att det är
härligt. Så då är Oskarshamn, Djurgården upp, alltså blir Robin glad där, och Växjö vinner SHL. Ja, det är tre bra tips. Får se om vi ska, jag förstår att du säger att det är taget.
Ja.
Vi får se om det går att dricka helt enkelt.
Ja, verkligen.
Ja, men jätteintressant och kul att snacka med dig, Thomas. Jag hoppas att vi får anledning att återkomma till det sen när truppen kanske börjar sätta sig lite grann, och att du får lite välbehövlig vila kanske över påsken här och kolla lite hockey.
Givetvis. Tack själva, hörni. Bra program.
Ja, tack så mycket, Thomas. Vi hörs.
Hej.
Bra, nu har vi inte så där jättemycket kvar. Härligt program har det varit, tycker jag, med alla härliga intervjuer. Leksand Frölunda måste vi ändå nämna. 1-2, va? I matcherna nu.
Ja, exakt. Mm. Match 4 då, i Tegera Arena igen ikväll. Så att jämn match, tycker jag. Leksand hade det mesta på hemmaplan sist, men lyckas inte egentligen göra mål på Lasse Johansson, som tycker jag verkligen briljerar i mål. Han känns otroligt säker när Leksand ändå stundtals haft läge att avgöra. Jag tycker Frölunda var väl bättre egentligen i båda matcherna i Skandinavium. Men jag tror att det kommer bli jämnt. Det är väldigt viktigt då för Leksand att vinna hemma ikväll då, för att kunna utmana. Men Frölunda håller jag som favoriten då.
Det ska bli kul att lägga lite mer fokus på den serien när det blev avklarat i 2 kvartsfinaler, och Linköping-Skellefteå är ju förmodligen bara en match kvar innan det är avklarat också. Att då lägga fullt fokus på Leksand-Frölunda. För det är... Vi trodde vi skulle bli en jämnaste serien på förhand, och det ser ut att bli så också.
Mm. Ja, och det kanske man inte trodde om Linköping-Skellefteå, även om Linköping nu senast sprattlade till rejält. Ja. Men det är klart, med Högberg out, så alltså redan där kände man ju att det här blir tufft.
Ja, match 1 ligger under 3-0 efter 3 minuter, men sen så kommer de ändå tillbaka. Så, ja, det är så konstigt att säga, men jag är ändå lite liksom imponerad av att Linköping har stått upp här och tagit till 3 förlängningar. Men at the end of the day, det är 3-0 matcher, och det finns ju inte en chans att det är Linköping som är första laget att vända 3-0 till 4-3 i en match i Sverige.
Nej, alltså man vet aldrig, men jag tycker att det är jätteimponerande alltså av Linköping, just också eftersom man tappar Marcus Högberg, och att man har väl varit bra, men liksom inte så övertygande så att man ska bjuda upp till den liksom matchserien mot Skellefteå. Och att förlora övertid tycker jag talar mer om kanske någon slags brist på rutin och liksom självförtroende från grundseriens gång, att Skellefteå kanske har ett lugn där i att man kommer bara mala på, och till slut så liksom sitter en puck. Men det har ju varit oerhört nära även för Linköping att avgöra. Så att ja, det kanske att de tar en match, men annars så måste de vara nöjda med sin säsong, tror jag.
Ja, och det var faktiskt också tidernas tredje längsta slutspelsmatch. Avgjordes ju i 6:e perioden. Den längsta kommer ju imorgon.
Ja, just det, exakt.
Man har ju lekt med supportrarna känslor rätt mycket här. Liksom. Mm. Först går man ner 0-3 första matchen, och alla tänker, det här nu, det är liksom över.
Eller så har vi faktiskt hämtat upp 0-3 till 3-3 6 gånger, tror jag.
De har liksom gett hopp, och sen så, nej, 3 gånger om. Det är det värsta man kan vara med om som supporter. Uppleva 3 sadden torskar, och när man ändå har hämtat upp och gett supporterna hopp. Men ja,
så är det. Livet som supporter. Mm. Det var väl han, vad sa han?
Kul.
Linus Johansson, det är 13 lag som inte vinner. Så att, det ska man ju komma ihåg.
Ja,
om man är negativt lagd. Vi ska avsluta med ett mycket bra speltips från våra vänner på hyper.se. Och det är faktiskt kryssspelen som man får bra betalt för. LHC Skellefteå har ju slutat mycket kryss. Så den har vi med, såklart. Och dubblar upp då med kryss även i Leksand Frölunda. Det känns ju som 2 realistiska slutresultat, ordinarie tid alltså.
Mm.
Uppboostat till 22 gånger smeten, så det kan bli ett bra påskägg om den sitter. Så det tycker jag ni ska gå in och rygga faktiskt på Hyper. 22 gånger pengarna alltså, kryss Leksand Frölunda och i LHC Skellefteå.
Ja, det är ett tips.
Det är tipset. Och glad på påsk då, får man väl ändå säga. För de som firar det.
Precis, ja. Och trevlig helg annars.
Trevlig helg och det största påskägget kommer som sagt imorgon. Då ska ni bänka, för det kommer bli någonting utan dess like. HV mot Oskarshamn, det ska i alla fall jag titta på. Och sen ska ni såklart titta och lyssna på oss med analyserna kring den matchen och mycket annat. Det gör vi efter påsken då, på tisdag. Då är vi tillbaka. Ciao!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sam.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Amazon.